dom i veckan. Försäkringskassan diskriminerade synskadade förälder. Och schysst attityd, viktig för ett bra arbetsklimat. Ja, välkommen till Radio SRF vecka 37. Jag heter Joakim Kohlman. Och vi ska börja med att berätta att på tisdag den 18 september så byter Synskadades Riksförbund leverantör av telefoni. Vi kommer naturligtvis behålla samma telefonnummer som idag, men på grund av det här bytet av leverantör så kommer våran telefonväxel att vara stängd under tisdagen. Våra respektive direktnummer, de kommer dock att fungera som vanligt. Ja, Försäkringskassan diskriminerade föräldern Ulrika Norelius Centervik när hon inte kunde anmäla vård av barn på myndighetens webbplats. Det fastslog Stockholms tingsrätt i en dom nu i veckan.
Jag tycker att det var jättebra att det slogs fast att jag har blivit diskriminerad. Det är ju jag i det här fallet. På grund av att Försäkringskassan inte har gjort vad de har kunnat för att tillgängliggöra sina e-tjänster. Det tycker jag är skönt och viktigt inför framtiden också att det faktiskt, de måste anpassa det här.
Vid ett antal tillfällen 2015 och 2016 kunde inte Ulrika Norelius Centervik ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassans webbplats. Webbtjänsten var otillgänglig för personer med synnedsättning. Domen i tingsrätten är endast en halv seger. Försäkringskassan hävdade att Ulrika Norelius Centervik skulle ha kunnat ansöka om föräldrapenning genom att lämna in ansökan i punktskrift.
Det var bara det att de sa ju på Försäkringskassan ett flertal gånger att jag inte kunde det. Och ändå så skulle jag kunnat räkna ut att det gick att göra. Den delen tycker jag är lite mer problematisk. Så att det finns både bra och lite mindre bra saker i den här domen tycker jag.
Försäkringskassan rådde Ulrika Norelius Centervik att istället ta hjälp av någon hon kände för att fylla i ansökan eller genom att uppsöka ett lokalkontor.
Och det tycker inte jag alls är att jämföra med att kunna ansöka hemifrån på vilken tid jag vill och på 5 minuter som alla andra kan i Sverige. Det var därför jag blev så arg och började driva det här från första början.
Följden blev att Ulrika Norelius Centervik vid ett antal tillfällen gick miste om föräldrapenning. Diskrimineringsombudsmannen, DO, lämnade i januari 2017 in en stämningsansökan mot Försäkringskassan som krävdes på 60 000 kronor. Enligt DO är det här den första domen som tydligt slår fast kraven för digital tillgänglighet.
Alltså det som är det bästa med den, det är ju det att det en gång för alla är fastlagt att det är inte okej att strunta i att tillgängliggöra sina e-tjänster. Och i all den stund som de var tillgängliga från början och sen så försämrades det och de prioriterade annat. Och det är inte okej, det slår den här domen fast. Och det hoppas jag att många tar fasta på och kanske anmäler igen då om man skulle få problem. Så det tycker jag är den viktiga principiella saken med den här domen.
Idag då som förälder, precis då som nu, och ditt barn kanske blir sjuk någon gång och du måste vara hemma. Hur fungerar det nu?
Det funkar fortfarande inte. Det är precis på samma sätt. Så att jag kanske anmäler en gång till. Vi får väl se.
Ulrika Norelius Centervik får 20 000 kronor i diskrimineringsersättning. Radio SRF har sökt Försäkringskassan för en kommentar, men enligt Jakob Lagerkrantz som är presstalesman på Försäkringskassan så vill man först analysera vad domen innebär innan man lämnar en kommentar. Reporter i inslaget var Åsa Nilsson. Henrik Götesson, välkommen till studion.
Tack så mycket.
Du är intressepolitisk handläggare här på SRF. Mm. Vad tror du att den här domen innebär för andra synskadade?
Jag hoppas ju att, ja, dels att de då förbättrar den här tjänsten snarast möjligt. Och det är ju också positivt att standarden för webbtillgänglighet erkänns av en domstol. Så långt är det ju positivt. Däremot är jag lite tveksam till att man skulle kunna komma i en likvärdig situation genom att man får lämna in en blankett i punktskrift. Det är jättebra att punktskrift erkänns som ett sätt att ansöka för oss. Men om du ser så kan du faktiskt välja mellan om du vill ansöka analogt respektive digitalt. Och fördelen med att ansöka digitalt är ju bland annat att du får en snabb återkoppling att ansökan faktiskt har kommit in, vilket inte alls är självklart med tanke på dagens postgång och så. Och nu känner inte jag till exakt hur just den här tjänsten är utformad, men man får ju också så att säga, en interaktiv återkoppling ofta. Gör man ett fel så reagerar ofta systemet på det. Gör du ett fel i en analog blankett så kan du behöva göra en ansökan till. Ifall då den underkänns, tänker jag.
Mm.
Så därför så anser jag inte att man riktigt kommer i en bördig situation. Nu står det ju i lagtexten då, och även i webbdirektiv som vi snart ska diskutera, att man kan, man behöver inte ha exakt likadant, utan det ska vara just bara att någonting blir tillgängligt, och det är väl det som då domstolen har gått på, antar jag.
Mm. Men borde det inte ändå vara så att en papperslösning kan ju inte vara likvärdig med en digital lösning?
Min rent personliga uppfattning är så, som du säger nu. Jag vill dock inte ta ställning till om domen ska överklagas eller inte, för jag är inte jurist. Men jag hoppas att det här ska vara en positiv utveckling och en bra markering.
Mm. Ja, det är ju väldigt intressant att det äntligen har kommit en dom som ändå visar att det här är diskriminering.
Jag är ändå positivt inställd där. Mm. Så kan man säga.
Ja. Ska vi då prata om webbdirektivet lite grann? För det är, börja med att berätta, vad är webbdirektivet?
I korthet så innebär det att myndighetens webbplatser enligt lag ska göras tillgängliga. Det har ju funnits rekommendationer tidigare också. Egentligen, men det här är då på EU-nivå. Det har tagits fram en standard. Och det gäller i princip alla myndigheters webbplatser och så småningom även appar. Det gäller också videoklipp. De ska göras tillgängliga på något sätt, till exempel genom syntolkning. Sen är det dock så att ekonomiska förutsättningar bland annat och tekniska förutsättningar kan göra att man kan göra vissa undantag och så. Så vi får väl se vad det här egentligen kommer att leda till då. Det finns ju redan nu krav i att man ska upphandla. När man gör en offentlig upphandling så ska man upphandla tillgängligt. Och det inkluderar också digitala tjänster från 2017.
Mm.
Jag kan inte säga att jag tycker att det blivit väldigt mycket tillgängligare, men annars sedan 2017 är inte så länge sedan.
Nej. Men som jag förstår det så har ju den här webbdirektivet, så att säga, det har ingen effekt ännu.
Nej. Det som står då i direktivet är att det ska vara infört i medlemsländernas lagstiftning senast den 23 september i år. Ett år därefter, alltså den 23 september 2019, så ska alla nya webbplatser vara tillgängliga. Alltså de som publiceras från och med den 23 september 2019. Ett år därefter så ska även äldre webbplatser göras tillgängliga. Eller vara tillgängliga. Och just det gör ju att man måste verkligen börja arbeta redan nu. För annars blir det väldigt mycket anpassat, tänker jag.
Men vad kommer då hända om man inte har anpassat sin webbplats fram till 23 september 2020?
Ja, det kommer då finnas en tillsynsmyndighet. Den nya DIGG-myndigheten, alltså Myndigheten för digital förvaltning, som startade den 1 september i år. Och de ska då kunna ge förelägganden till myndigheten. Följer man inte det här så ska man kunna få ytterligare ett föreläggande, och sedan faktiskt, åtminstone om man är en kommun eller ett landsting, för det rör alltså även kommun och landsting, ska vi säga, då ska man faktiskt också kunna få vite. Och hur stort vitet blir, det ska man titta på då från fall till fall, utifrån vilka ekonomiska omständigheter som råder för den enskilda myndigheten då.
Okej, så staten kommer så att säga bötfälla staten?
Ja. Nej. För statliga myndigheter så gäller inte det, just på grund av det att man anser inte att det finns någon anledning att bötfälla staten, att staten bötfäller staten.
Okej.
Så det gäller då för kommuner och landsting. Och så är det, alltså rent allmänt när det gäller viten, utan några undantag.
Mm.
Men det ansågs inte vara tillräckligt starkt, och vi tyckte att man skulle bötfälla staten också. I vårt remissyttrande då, men så blev det inte.
Okej. Så att rent konkret, om nu Försäkringskassan till exempel skulle fortsätta att vara otillgänglig även hösten 2020, så kommer det egentligen inte det hända så mycket?
Nej, tyvärr. Så är det väl så. Samtidigt skulle man inte få så bra publicitet kanske om de är det. Jag tycker då. Jag säger inte att det ett, men så resonerar väl regeringen då. Mm. Men jag tycker det skulle vara ett viktigt för statliga myndigheter också.
Men vad tycker då SRF i den här frågan? Tycker SRF att det webbdirektivet och dess införande är bra?
Ja, i stort så tycker vi det. Däremot så finns det ett väldigt olyckligt undantag. Och det är att utbildningsväsendet undantas. Alltså när det gäller skola och gymnasieskola, grundskola och gymnasieskola, inte högskola. Undantag gäller inte all verksamhet, men sån verksamhet som inte är synnerligen administrativ. Vad som nu menas med det är något oklart. Och det får i sista hand EU-domstolen avgöra då. Men som man har bedömt det så omfattas inte den pedagogiska verksamheten nu. Däremot till exempel läxor, meddelande om läxor och meddelande om frånvaro och lite så.
Okej, innebär det till exempel då att lärplattformar omfattas de eller omfattas de inte?
Som jag tolkade så skulle de inte omfattas, inte den delen som gäller till exempel att du ska kunna komma åt ett kompendium eller en video eller så. Men däremot så skulle frånvarorapportering, till exempel att en förälder ska kunna se en frånvarorapportering, det skulle omfattas enligt vad som står i det som exempel då i regeringens proposition som kom precis nu också. För att i Sverige ska vi säga, där blir det då något för senat här införandet av lagen, men det påverkar inte så mycket, men det kommer en proposition här då för ett par dagar. Och där står det så. Så det kommer vi jobba vidare med på något sätt innan beslut fattas i riksdagen. För att det finns möjlighet för länderna att inte införa det undantaget då när det gäller skola. Man kan gå lite utöver vad EU har bestämt. Var lite tuffare, och det har Sverige varit också. Och en sak som är intressant är att så långt det är möjligt så ska även sånt som publiceras på till exempel sociala medier göras tillgängligt. Det är en sån utsträckning man har gjort. Och det gäller också privata sjukvårdsaktörer till exempel och utbildningsaktörer då, i den mån som direktivet gäller utbildning så gäller det även en privat verksamhet. En viktig grej är att det alltid ska finnas en kommentarsfunktion, så att om du märker att någonting är otillgängligt ska du kunna påpeka det, och du ska ha rätt att få ut materialet på ett alternativt format om du behöver det. Om det är otillgängligt. Och det är viktigt.
Tack så mycket för att du kom hit, Henrik Göteson.
Tack.
Fördomar, diskriminering och dåligt bemötande hos rekryterare och chefer. Det har både Katrin Strömvall och Agneta Elving erfarenheter av. Men nu har de båda hittat en förstående arbetsgivare där det mesta fungerar, eller åtminstone går att lösa. Vi ska åka till Örebro för att kolla hur det funkar på deras arbetsplats.
Hej, hej.
Hej, jag har hämtat ett brev. Brev.
Ja, ett brev, ja.
Till Marcus Milan.
Jaha, då ska vi se här var vi kan ha det brevet. Här har vi brevet. Här har vi det. Varsågod.
Toppen. Sen ska jag till Dojan.
Mm. Då har vi 1265 och det är två våningar ovanför.
Tack så mycket. Mm.
Tack, tack.
En stor vit receptionsdisk breder ut sig i välkomsthallen. På ena långsidan syns Örebros kommunvapen. En gul sköld med en ståtlig rödsvart örn som visar vilken arbetsgivare vi har kommit till. Här tar Agneta Elving och hennes kollegor emot en ström av besökare, medarbetare, politiker och andra. Här jobbar Agneta som har en synnedsättning. Så står det på en skylt som är framställd på disken.
Ibland kan det vara svårt att det kommer in flera samtidigt och jag kanske bara uppmärksammar den första personen som kommer in då. Och då känner jag att det är skönt att ha den skylten alltså, för att sen har jag ju dessutom en namnskylt på mig där det framgår att det är jag som Agneta. Så att då känns det, och väldigt många som kommer ofta, de vet ju det nu, och vi har också en klocka på disken för att om jag sitter och jobbar här och inte uppmärksammar att någon har kommit in här, kan jag ha gått med någon annan in här som jobbar här och så är det bra, på ett bra sätt då. Så att
det var liksom ditt val att ha den?
Ja, helt och hållet mitt val är det. Ja. Jag tycker man ska liksom på något sätt kunna kunna vara tydlig med det för besökare. Och då är det ju också mycket lättare för mig om det är något, någonting som jag har svårt att kunna hjälpa till med. Att jag kan hänvisa att tyvärr så har jag svårt att hjälpa dig med den här saken, men vill du gärna komma tillbaka så löser vi det om en liten stund eller så. Så det känns bra för mig att göra det.
Bakom disken har hon sin arbetsplats där hon har en dator med skärmläsningsprogram, skanner, egen skrivare och anteckningshjälpmedel. Det som behövs för att hon ska kunna sköta jobbet på ungefär samma sätt som sina seende kollegor.
Jag trivs enormt bra, alltså det är helt fantastiskt. Det är teamarbete och vi har ju samma mål om att det ska fungera så bra som möjligt här. Och ja, det tycker jag känns roligt och det händer saker hela tiden och det trivs jag jättebra med.
Agneta har jobbat länge inom kommunen. Först inom barnomsorgen och sen skolade hon om sig till administratör. Och även om det mesta flyter på bra så kan tekniken ibland sätta käppar i hjulen för henne.
Ofta så brukar vi ju kunna lösa det då, men till exempel nu ska vi gå in i något nytt system och då vill ju mina tekniker och så titta först hur det kommer påverka mitt skärmläsningsprogram och sådär. Ja, det finns en del gästinloggningar och sånt där och det fungerar ju inte riktigt, men då gör jag något annat och mina kollegor tar den delen i så fall då. Så att visst finns det ju utmaningar, det ska man aldrig sticka under stol med, för utan det är utmaningar hela tiden med tekniken, det är ju så, och det är ju både på gott och ont om man så säger, så att ibland får man med något som man inte alls kanske trodde att det här skulle funka så bra, ibland så funkar inte det, alltså få ihop det med programmet man arbetar med.
Bemötandet från chefer har blivit bättre och bättre de senaste åren, tycker Agneta. Men visst har även hon mött på många dåliga attityder och ifrågasättanden genom åren.
Jag har ju kämpat mycket med min låga lön och här med som har legat länge på central nivå också, som man har hållit på med fackligt och driva och så. Så att det, visst har det varit många jobbiga år och så också, så att det är ju, men det känns på något sätt som att det här arbetet liksom, hela den resan har jag liksom fått lite upprättelse när jag nu jobbar här, så känns det på något sätt att man inte bara ser svårigheter och hinder hela tiden.
Vad ska du vilja liksom skicka med till någon person som har en synnedsättning som gärna vill komma ut på arbetsmarknaden men upplever att det är lite trögt och så? Vad kan man skicka med för tips och tankar och så?
Ja, man får kämpa, det kan jag säga. Man får kämpa och man får hela tiden på något sätt visa att man har ett värde och att man kan och så, och att man man får ha tålamod, ett enormt tålamod, och det har väl jag kanske haft också, därför har det gått så bra som det har gjort då.
Katrin Strömvall sitter i samma hus som Agneta Elving, men en våning upp. Hon är HR-specialist på vård- och omsorgsförvaltningen. Och för hennes del består jobbet mest av möten, möten, möten och möten. Den här dagen kryssar hon mellan en riskanalys kring arbetsmiljöproblemen för undersköterskorna inom hemvården, en överläggning med en chef där en medarbetare ska få en skriftlig varning, en enkätundersökning bland enhetscheferna och så ytterligare två möten med chefer om personalärenden. Oftast har Katrin med ledarhunden Pepsi i sällskap, både i och utanför huset. Och när Katrin pendlar till hemmet i Arboga med tåg varje dag så är han till stor hjälp.
Frågan är ju vem som är mest oersättlig, jag eller ledarhunden, för att han är liksom allas favorit. Så att det har aldrig varit några som helst problem med att ha med honom på arbetsplatsen.
Katrin har jobbat med personalfrågor i många år och hon började på den fackliga sidan och utbildade sig senare till personalvetare. Tjänsten i Örebro kommun har hon haft i ett år och hon trivs väldigt bra. tack vare att de arbetar så mycket digitalt och att anpassningen av datorsystem och liknande har fungerat bra på arbetsplatsen, så behöver Katrin sällan stöd av någon seende kollega.
Det är ju väldigt bra arbetsplatsklimat. Jag tycker att vi har en väldigt stor mångfald när det gäller åldrar, kön, ja, hela spektrat kan man säga då. Och en väldigt naturlig inställning till det här med funktionsnedsättningar, oavsett vilken typ det handlar om.
Men Katrin har också upplevt många tuffa motgångar tidigare i arbetslivet.
Ja, jag har faktiskt varit med om en väldigt märklig situation där det var strax innan jag fick den här anställningen, där jag skulle träffa en rekryterare och en person med samma arbetsuppgifter och sen en personalchef, ett större industriföretag. Och när jag kom dit så märkte jag direkt på rekryteraren att personen blev väldigt obekväm i situationen. Och jag hade en annan person med mig då som ledsagare, för jag ville inte ha hunden med mig in. För jag visste inte riktigt om det var okej, för vi skulle gå igenom en matsal och så vidare. Och den här personalchefen, han fick väl se mig och sen så fick han väl någon sorts input från den här rekryteraren. Så han gick därifrån. Och den här specialisten och den här rekryteraren som vi var då, de kunde nästan inte genomföra intervjun för att de tyckte att det här var så obekvämt.
Vid två andra tillfällen har Katrins jobbsökarprocess slutat som ett diskrimineringsärende som har drivits av facket. I båda fallen fick hon faktiskt de jobb som hon sökte, men kunde ändå inte arbeta där.
Och i det ena fallet så var det ju en myndighet där tekniken visade sig inte fungera, vilket det har gått jättebra här. Och i det andra fallet då så var det helt plötsligt omöjligt att få ta med ledarhunden. Bara så, rakt upp och ner.
Hon har också haft flera bra upplevelser av rekryteringar, även från arbetsplatser där hon inte har fått tjänsten. När man söker jobb tycker Katrin att det är bäst att inte berätta om sin synnedsättning i förväg.
Ja, jag hör ju till dem som tycker att man ska inte flagga upp det i förväg, utan man ska framhålla det som man har i sitt CV. Och sen så får det ge sig lite i situationen, men att vara så naturlig som möjligt. Och att också då peka på allt som går att göra som innebär att det inte är några skillnader mellan en seende och en person med synnedsättning. Och kanske också då fundera över, finns det någonting som jag faktiskt skulle kunna klara bättre än en person som är seende?
Tillbaka till receptionsdisken igen. Agneta Elving berättar om situationen som kan uppstå när besökare kommer in till deras förvaltningshus för första gången.
Det är lite speciellt alltså. En del, jag vet mina kollegor här, de har ju sett ibland förvåningen kanske. Dels när de kanske har läst min skylt och sen kommer Katrin med ledarhund. Det är väl inte så väldigt vanligt i såna här sammanhang då. Så att, en förvåning, men de flesta tycker ju att det är väldigt roligt och så, att det är en sån öppen arbetsplats och så, att det här fungerar så bra.
Reporter i det här inslaget var Therese Selén, och du kan också läsa reportaget i Perspektiv nummer 5. Det var allt som vi hade att bjuda på i veckans Radio SRF. Nästa vecka så är jag på semester, vilket gör att det inte kommer något program, utan nästa Radio SRF hör du istället fredagen den 28 september. Till dess önskar jag dig en fortsatt trevlig höst. På återhörande. Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF, 12288 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.